gillar fotboll, hundar och långa promenader. Man ska få köpa mellanöl i vanliga livsmedelsbutiker istället för folköl. Alltså öl som har 4,5% istället för 3,5%.
Hallå, hej allihopa och välkomna till Freestyle Podcast som är här i Göteborg idag. Det är precis gått över till april och idag ska vi prata om terrorn i Bryssel som var för två veckor sedan tror jag. Och vi ska också prata med vår gäst som är här, Max Törnqvist.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Det är mycket bra. Söndag idag, lite trött och seg, men som sagt, vi har kommit in i april och det är vår och det är trevligt.
Och så har vi ju såklart Lukas Persson som vanligt.
God dag, god dag.
Och så jag, Linnea Kasterborn. Men innan vi pratar med Max så ska vi göra en liten presentation tycker jag. Nu är du politisk sekreterare.
Stämmer.
I VG-regionen och håller på med sjukvårdsfrågor. Mm. Och sen så innan dess har du suttit i både varit ordförande för CS i Göteborg och suttit för deras förbundsstyrelse. Mm. Sen har du ju varit ledarskribent, Smålandsposten och lite andra grejer. Och nu så är du en av grundarna till tankesmedjan Neptun som är här i Göteborg.
Stämmer också.
Vad är Neptun?
Ja, Neptun är väl, ja, det är en tanke som dök upp hos oss hösten 2014. Vi satt och diskuterade att det politiska livet i Göteborg, det finns inget politiskt liv i Göteborg, utan att i och med att Socialdemokraterna har styrt så länge här så finns det ju så sitter de i väggarna i det politiska systemet. Och vi tyckte någonstans att det finns heller ingen opinionsbildande verksamhet i Västsverige idag som faktiskt står på den borgerliga sidan. Tittar man i Stockholm så finns det ju Timbro, det finns Olin-institutet och vi har Fores med mera. Men vi tyckte någonstans att då har vi ett problem här. Att alla de här är ju så himla Stockholmscentrerade. Och att det finns, då blir det lätt så att frågeställningarna blir Stockholmscentrerade. Och då tycker vi att, eller vi tyckte då att det finns ju någonstans en marknad för en annan röst som har en bas i Västsverige.
Och ni började ju ganska starkt med krogupproret, om jag vill minnas rätt.
Ja, krogupproret var egentligen, ja, det var en sån sommargrej som vi hade tänkt på. Vi hade haft lite inaktiv verksamhet och så tyckte vi att nej, vi måste göra någonting. Men vad tycker vi egentligen? Och så tittade vi igenom tidningarna och vad var det som egentligen hade hänt som vi kunde reagera på. Och då var det en sak för några år sedan att de ledande politikerna valde att reducera eller försämra, skulle jag snarare säga, krogöppetiderna ute på restauranger och på klubbar och barer. Och detta då samtidigt som Göteborg försöker vara den, liksom, Sveriges främsta nöjesstad. Det är svårt att liksom sen att kunna säga att, ja, men vi försöker verkligen vara nöjesstad, därför försämrar vi öppettiderna på stan. Så där tyckte vi att gjorde vi en liten kampanjinsats på att, som vi kallar för krogupproret då, att vi tycker ju att det är upp till krogägaren själv och liksom berörd samfällighet att bestämma när man vill stänga sin verksamhet för kvällen. Så då kan det finnas de ställen som öppnar till klockan 10 på kvällen och de ställen som öppnar hela natten. Och vi ser inte att det är ett problem, men tydligen så tycker Göteborgs politiker att det är ett problem.
Varför tror du att man tycker det?
Jag vet att argumenten som de hade var egentligen, man hade gått polisfackets ärenden, tyckte vi, för att man baserade sin argumentation på att poliserna har uttryckt att det inte är att de inte vill arbeta sent, och att så kommer man med svepskäl som att ja, det blir också mer slagsmål på stan om vi har öppet längre. Vi tänkte då att ja, men polisens uppgift är ju att skydda liksom Sveriges medborgare varje dag, alla timmar om dygnet, även om det är natt. Så att polis, ja, vi tycker någonstans att polisen har, ska egentligen inte så mycket att säga till om här egentligen. De har ju fått betalt för att vara ute på stan och hjälpa till. Samtidigt tyckte vi att någon, har man öppet till klockan ett så kommer alla gå hem klockan ett. Har man öppet till klockan 5-6 på morgonen så kommer folk droppa av. Och då, så får man inte den här stora samlingen av folk på exempelvis Avenyn här i Göteborg. Och så går folk samman. Vi ser också ett stort problem med ett ökat antal svart pubbar och klubbar som har poppat upp då som en konsekvens av att man försämrar öppettiderna på den legala verksamheten. Och då så öppnar sådana här svartklubbar och annan verksamhet, vilket gör att då blir det mer osäkert, för där har man inga brandsäkerhets liksom föreskrifter som man följer, och man vet ju inte egentligen hur många som är inne i lokalen. Har man ens vakter och så vidare. Jag argumenterar för att jag tycker inte att svartklubbar är tråkiga. Problemet är att man ska göra ju de vita istället. Och det är det som är grejen. Men det gör man ju inte. Utan man blundar för... De enda som säger att antalet svartklubbar inte ökar, det är polisen. Ja, det är ju för de inte där heller, för den delen. Så att, ja, det har liksom, det var det som liksom låg bakom vår tanke om det här med krogupproret.
Vi ska ju säga så också att vi faktiskt är på Andra Lång. Den härliga Vänstergatan, precis på andra sidan gatan så är ju Vänsterpartiets lokaler.
Ja.
Det är ganska roligt att du bor här, det är nog mest lite skämsamt.
Vissa brukar säga det, att man bor, kanske största högerdåren i stan bor mitt emot Vänsterpartiet någonstans. Ja, man ska ju hålla sina vänner nära med sina fiender närmast då, va? Lite så man säger.
Men hur är debattklimatet i Göteborg?
Jag tycker att debattklimatet har blivit bättre, måste jag säga, i och med att man har ju faktiskt Sveriges näst största tidning i den här stan. Man har Göteborgsposten. Samtidigt så har ju Göteborgsposten varit en blek aktör tidigare. De gjorde egentligen inte någon väsen ifrån sig. Man gick sällan i polemik med politiken. Man drev inga tydliga linjer i politiska frågor. Vilket gjorde att man liksom hade liksom öppet mål för politiken att bete sig precis som man ville. Sen tyckte jag att det var väldigt roligt att man tog in nytt folk på Göteborgsposten som liksom dels föryngrade liksom redaktionen, men också tog in bra folk som till exempel Adam Sveiman som också är ursprungligen en riktig göteborgare som lyfter upp helt andra perspektiv, vågar gå i polemik med politiken. Så att jag tycker att debattklimatet har blivit bättre för att man har en sån stor aktör som Göteborgsposten, men likväl så finns det ju inga riktiga mötesplatser i Göteborg om man är politiskt intresserad. Om man inte bara är med i ett politiskt parti och så går man på sina interna träffar. Men det finns liksom ingen gemensam mötesplats tillräckligt. Just de här i Stockholm, så vilka seminarier ska jag gå på den här veckan? Så kollar man i kalendern liksom, och vilka mingel ska jag gå på? Sånt här finns inte i den utsträckningen i Göteborg tyvärr, och folk är inte vana att gå på sådana liksom tillställningar. Så när det väl arrangeras så kommer folk typ, ska man gå på det här? Mm. Så de är väldigt svårflörtade också, vilket gör att bedriva någon form av opinionsverksamhet i Göteborg är extremt liksom krävande. Men man måste vara väldigt envis om man ska liksom nå någon form av framgång här. Och jag tror man måste liksom börja verkligen från liksom grunden. Liksom börja smått och jobba metodiskt säkert i 10 år innan man faktiskt kommer och liksom kan samla bredare skaror. Liksom.
Vad gör ni konkret? Vad gör ni konkret?
Ja, förutom att vi hade den här kampanjen som vi precis talade om, så har ju vår uppgift varit att ta reda på vad vår roll ska vara överhuvudtaget. Och där måste man ändå vara lite självkritisk och säga att jag tror att när vi började så tänkte vi att nu kan man vara en fullfjädrad opinionsaktör i Göteborg. Men då bet vi, tror jag, i gräset och har fått lära oss sen att okej, det funkar inte att bara kliva in på den arenan som finns i Göteborg om man inte är någon. Så därför har vi liksom valt att från egentligen i slutet på hösten här gå mer småskaligt. Att man arrangerar saker som vi väljer in folk till, som sen vi ser till så att rätt folk möts, om man säger så. Och sen så blir det ringa på vattnet. Och att man försöker få någon form av plattform för unga eller i allmänhet personer som är så på den borgerliga flanken liksom, i politiken, att mötas. För idag så ser man varandra som konkurrenter, och det är ett väldigt stort problem, för det är kontraproduktivt. Det finns jättemånga ungdomsförbund och studentförbund som inte pratar med varandra. För att man tycker att men då, om vi arrangerar det här och de också arrangerar liknande tillställningar, då står ju de i konkurrens med oss. Då kommer de ta våra liksom engagerade. Och det är ju jättedumt att tänka så. Man ska, vi strävar mot samma sak. Liksom, vi ska ju sträva bort med de där stadshuset. Liksom. Och man kan ju börja där. Och då tror jag man måste, som jag sa, enträget arbete och börja samla folk. Sätt dem i en soffa, ge dem en öl, prata liksom. Man får liksom handgripligen börja där.
Så nu ska vi ta 10 snabba.
Ja.
Är du med?
Ja.
Göteborg eller Stockholm?
Göteborg.
Kött eller grönsak?
Jag tycker om båda, men om jag får välja så måste jag välja kött ändå.
One Direction eller Justin Bieber?
Oj. Då är det nog One Direction.
Varför då?
Oj, jag vet inte. Jag vet inte. Jag tror att de få låtar jag har hört av One Direction har nog varit bättre än Justin Bieber. Sen vet jag att många som har hatat Justin Bieber börjar tycka om honom nu, för nu börjar han göra bättre låtar, säger de. Jag vet inte, jag lyssnar inte på honom riktigt. Så att...
Vad menar du när du säger att han är bättre låtar nu?
Ja, det vet jag inte, men jag har fått det sagt till mig.
Jag vill förtydliga här då för alla våra lyssnare som inte lyssnar in sig på Biebers nya hit What Do You Mean? Där han sjunger och frågar vad folk egentligen menar när de säger saker.
Jaha, ja, då, det gick ju direkt till mig då, vad jag egentligen menar vad jag, när jag säger så, absolut.
Nekrofili eller incest?
Oj, men då är det incest, helt klart.
Ja. Knark eller vapen?
Ja, men vapen tror jag. Jag är ju från landet liksom, så det är mycket mer vapen än vad det är knark. Mm. Så att, ja. Jag menar mer NRA än en heroinförespråkare.
Det är en stor kategori. Jag går hellre runt med AK 47 år än...
Ja, precis.
Reagan eller Thatcher?
Ja, du, jag är nog ju lite mer amerikanofil än vad jag är anglofil, så jag måste säga Reagan på den.
Maud eller Annie?
Jag säger Annie.
Nattuggla eller early bird?
Jag är ju en nattuggla, men jag vill vara en early bird, om man säger så.
NATO eller neutral?
NATO.
Ja, det kändes som att det var den mest...
En givna fråga. Ja, verkligen.
Ska ta sista. Lång, mysig strandpromenad med rosé.
Mm.
Och en varm sommarbris eller rave?
Ja, då tar jag faktiskt det första. Jag är ingen rave-person.
Ja, jag har inte heller... Jag kan nog inte tänka mig du med glowstick och stå... Pumpa
i flera timmar. Jag är nog lite mer stillsam. Mm.
Det är han som står i dörren med vapen och håller koll på läget.
Det... Precis. You take drugs, I take weapons.
Ja, men då ska vi ju gå över till nästa ämne.
Mm-hmm.
För 2 veckor sedan så var det ju en bomb som sprängde på Bryssels flygplats. Och sen också så sprängdes det i tunnelbanan. Mm. Och det var ju 3 svenskar som var med, tror jag. 2 kvinnor som dog. Vad tror ni om terrorn, och framförallt vad tror du om övervakningen? Kommer den förstärkas nu i Sverige? Vi kan säga att det är väldigt tragiskt det som hände.
Ja, börja där. Mm. Att det var ju extremt tragiskt. Samtidigt också väldigt väntat också någonstans. Jag läste flera tidningar, framförallt en tidning i... Politico heter den, en stor politisk tidning. Och de pekar på att egentligen Bryssel hade egentligen gått och hållit andan ända sedan Parisattentaten, och att man egentligen hade väntat på att det skulle ske någonting på grund av att det funnits någon anspänning i staden. Och att de har ju stora problem i Bryssel med de här utanförskapsområdena som där får unga människor radikaliseras. Så att jag tror egentligen ingen var förvånad, men det är likväl oerhört tragiskt.
Vad tror vi att det har för konsekvenser alltså för Sverige och Europa?
Ja, jag tror ju att så kärnan till varför det skedde, varför det har skett ganska mycket på kort tid är, ja, det finns teorier som hävdar att det är på grund av att det går så pass dåligt för Islamiska staten nere i Syrien och Irak just nu. De är på tillbakamarsch och de får gå på reträtt både på grund av ryska bomber och amerikanska koalitionens bombningar. Så att det är ju många pekar på att på grund av det så gör man då sådana attacker i Europa för att liksom skrämma och liksom förflytta fokus från just liksom krigshärden i Syrien och Irak och till Europa då.
Ja. Fick många menande blickar här vad man skulle kunna flika in med. Ja, men jag läste senast på vägen hit, eller läste, jag såg rubriken i alla fall, vilket är oroväckande, och lätt att se att just folk reagerar i den här rädslan som terrorn vill skapa. Nu var en av två svenskar enligt någon ny opinionsundersökning ställer sig positiva till och låta även svenska staten få tillgång till all privatinformation i form av att kunna hacka en iPhone och så här, som det har mycket prat om just i USA. Man har ju haft ett fall nu som har varit väldigt omtalat med att man vill ha tillgång till Apple-telefoner som nu ligger på paus för att nu tror FBI att de kan komma in ändå, så att man har skjutit upp själva beslut, eller domstolens beslut till som några veckor, för man ska se om man kommer in. Och jag tror den typen av rädsla som uppstår som skapar mer övervakning är jättepåtaglig, och vi borde ta det extremt lugnt med den. Men det är frågan, hur kan man jobba med att få folk kanske att förstå att det hjälper inte alls så mycket för att vi vet allt. Vi har en av de mest övervakade staterna i hela världen här i Sverige, och det tog 3 dagar att hitta en helt oskyldig kille som hade varit på fest. Och det är ju lite oroväckande med hur mycket hjälper faktiskt där i praktiken. Vi har ju FRA har ju varit med och hjälpt till och stoppat 2 terrorattacker har de ju sagt. De kan ju tyvärr inte berätta om några omständigheter, vad, vilken typ av terrorattack eller vart de skulle. De har inte heller på direkt fråga specificerat om de var ett hot mot Sverige. Nej. Och det får en ju att fråga sig, hur mycket behöver vi som oskyldiga medborgare dela med oss till en välvillig stat, men som alltid kan hamna i fel händer.
Så är det ju absolut. Jag tror att man måste se det som, om vi ska ha mer övervakning så kommer det med en kostnad. Liksom. Och den kostnaden är ju med liksom, en urholkad eller försämrad liksom, integritet för medborgarna i det landet. Jag tror ju givetvis att på grund av de här händelserna så kommer folk liksom fram med liksom ännu fler förslag som man kan söka efter misstänkta terrorister och så vidare. Jag tycker det är ganska intressant just den här debatten som vi har ju funnits väldigt, väldigt mycket i Storbritannien. Och där har man ju, om man pratar om att vi är väldigt övervakade i Sverige, så är det ju liksom ingen snack om att övervakna om man är i London till exempel. Jag läste någon siffra att man övervakade ungefär 98,8% av den tiden man är utanför sitt hem. Och man har i tunnelbanorna till exempel så stänger man ju av mottagningen för telefoner så att man inte ska kunna då ju för att man inte ska kunna utlösa någon bomb och så vidare. Samtidigt som att jag vill minnas att man har också tagit bort många av vanliga sopkorgar på stan på grund av att förut så hade man, jag tror vid något anslutning till något av de tidigare dåden i London, att man hade då gömt bomb i papperskorgarna, och då så tar man då bort papperskorgar för där kan ju folk lägga saker liksom. Och det är klart att så här, men ja, jag är sjukt ambivalent i den frågan, för jag vet inte, svårt att avgöra var gränsen går liksom. Så det är klart att det är kan bli dominospel, att så fort man börjar så bara rasslar det till, och så har man en jäkla massa förslag och nya lagstiftning som gör det ännu tuffare. Sen kanske man ska skilja på just övervakning av telefonsamtal, internetanvändning och så vidare jämförelsevis också med jämfört med till exempel kameraövervakning. Kameraövervakning har vi idag på bussar och på spårvagnar. Det fanns det inte förut, och när man införde det så var det ett jävla liv att det skulle införas en kamera på bussar till exempel. Men idag så visar det sig att man fått ganska... Det är ganska bra med kameror på bussar, för då ser man när det begås jävelskap på bussarna. Bussarna är också liksom publika transportmedel. Och det är även kan man ju sett då att när det har skett bråk på bussar så har man direkt bevismaterial på film. Och inte bara vittnesmålet man har på film. Och det är väldigt bra, liksom, har man sett i rättsfall. Så jag tror att så här. Jag tror att jag är mer positiv till viss kameraövervakning än vad jag är till liksom avlyssning och till liksom avlyssning eller granskning av vad du surfar på nätet, liksom vad du har för läggning i allt möjligt, liksom. Det tror jag kanske är mer integritetskränkande.
Jag håller med dig. Ja. Men jag tycker också att det svåraste frågan är ju att svårast för mig är att så fort man börjar övervaka så är det svårt att sluta övervaka. Man går ju aldrig tillbaka igen.
Nej, så att, det är helt rätt.
Så även om man tar lite steg så kommer det ju aldrig komma tillbaka.
Nej, och det är kanske så här någonting då som man får... När befinner vi oss i en säkrare tid? Så här, då kommer man ju tycka att nej, det gör vi aldrig då. Så att det kanske man får finna sig i, att genomför man något form av övervakningsförslag så kommer det bestå. Mer eller mindre, för det kommer bli ganska svårt sen att nej, men det tar vi bort. Ungefär som att, nej, men nu tar vi bort alla kameror på bussarna. Ingen kommer gå med på det, för att varken chaufförerna eller många passagerare för den delen heller skulle inte gå med på det. Så att ja, det är en intressant frågeställning.
Jag vill flika in, för jag har ju precis läst Almedalen har fallit, som är en bok av Erik Levin, hör jag för mig. Han är jobbat på någon Sveriges underrättelsetjänst ganska länge. Militär
MUST.
Ja,
de förkortningen är MUST.
Ja, är det MUST?
Militär underrättelsetjänsten.
Eller så är det polisens underrättelsetjänst. Någon av dem är det. Men han skriver i alla fall om en terrororganisation som tar över Almedalen under Almedalsveckan. Den är väldigt, väldigt rå, och sen får man följa hur polisen och militären ska arbeta med det här då, när det inte finns någon statsminister och det finns ingen, alla beslutsomfattande ska inte med. Och konsensus i den boken är ju egentligen att vi är körda. Sen så har ju han hittat ett hål där han kan göra att de lyckas liksom avvärja, men det är ändå kanske 400 stycken som dör eller någonting, och de flesta beslutshavare mördas i stort sett. Och det är ju verkligen, vad händer då om Almedalen faller? Alltså, vad skulle vi göra om någon skulle ta över den?
Ja.
Vad händer med politiken?
Det där tänker man ju varje gång, alltså när man är i Almedalen. Tänk om någon hade briserat av en bomb här liksom. Eller någon form av terroristattack. Det hade ju fått ett enormt, liksom, det hade blivit enormt katastrofalt liksom. På grund av att man liksom har samlat alla koncentrationen av viktiga beslutsfattare, förtroendevalda finns på, och företagsledare för den delen också, finns på en och samma plats.
Och en väldigt liten plats med en mur runt.
Just det, precis. Så det är ju, ja, ur en säkerhetssynpunkt. Jag kan ju tänka mig att Säpo och MUST har gråa hår varje gång det är, ska dra igång Almedalen. Och ju större det blir, ju större varje år. Liksom. Ja, det är intressant.
Ja, du är ju gammal piratpartist, Lukas.
Ja, nu blir man outad här, men ja. Ryktet är sant.
Integriteten.
Jag kan säga, jag blev piratpartist på grund av just integritetsfrågan också. Det var min stora käpphäst. Framförallt för att vi har sett att det inte ens hjälper. Det är klart, det är ingen som är positiv till terrorn, som sagt. Och det handlar om att vi måste lösa det här. Vi kanske behöver släppa på vissa friheter. Och, men då är det sagt, det är förmodligen mycket av det här som kommer bestå under en lång tid. Tills vi har en annan teknik vi vill ersätta med. Det är förmodligen enda gången vi kommer rucka i de här bestämmelserna. Men då är frågan, hjälper det här överhuvudtaget?
Ja.
Och hittills har det i svensk mål så har det inte varit speciellt hjälpsamt, men det kan ändras över tiden. Man har extremt mycket information. Ett problem är att man skapar ett problem där man har alldeles för mycket information på för lite säkerhetspersonal. Det går inte att utreda allt som dyker upp. Det är liksom, det som utspelade sig i Paris i höst var ju människor, två av dem var ju rödflaggade i franska underrättelsetjänstens system som potentiella terrorister. Men man hade inte hunnit komma till deras utredning för att det var, de har så himla många. Det är tusentals människor som har blivit rödflaggade. Nej. Och det gör ju att det är helt omöjligt ändå, trots att man vet att ja, här har vi en liten grupp, men utreda tusen människor på lång sikt, ha koll på dem hela livet, kostar extrema summor pengar och framförallt resurser som då kanske skulle behöva försvara Almedalen. Eller, men men det är en prioritering hela tiden. Det går ju aldrig att skydda sig helt. Och det kommer alltid finnas offer i terrorattacker, även om de avvärjs så fort som möjligt. Och problemet är att det är väldigt lätt att skapa väldigt dödliga saker idag. Fast folk tror att det finns en väldigt trygghet. Om man kollar på, men nu går det inte att göra gödselbomber på samma sätt längre. Men bor man ute på landet så vet man att det är inte så svårt. Det är bara att gå så här, alla kan köpa lite gödsel. Och du vet vilka som har gödsel. Det är bara att du lyckas göra 10 inbrott på en kväll så har du samma mängder som Breivik använde. Och det är också en sån där att regleringarna, när vi pratar om lite om svartklubbar och sådär, det skapar ett problem. Också polis kanske inte är redo på det som kan uppstå, för att just polisen i Sverige är ju gnällig på att de klarar inte av sin vardagliga verksamhet. Vi tänker oss ett scenario som att Almedalen blir invaderat av antingen terrororganisation eller någonting annat. Jag läser många försvarsbloggar brukar ju prata om just Almedalen är perfekt tillfälle om främmande makt vill slå till också. För att som sagt, du har alla makthavare på ett ställe, du kan skilja av dem. Det är svårt för makthavare att ta sig in till land även om de kommer undan. Vad gör vi då om vi står utan ledning överhuvudtaget? Men om vi då också har prioriterat dem så att polis utreder gödselköp, det är då frågan, kommer det verkligen hjälpa på rätt sätt? Och jag tror att det kanske inte gör det alltid, och vi behöver hitta ett helt annat tänk. Men jag förstår, det är väldigt lätt och det känns bra att ta till mycket övervakning, för vi samlar all information, för information är verkligen kunskap. Man får ju komma ihåg att informationen som sprids är ju inte innehåll i samtal, men att veta vart du ringde ifrån, till vem du ringde och vart den också var, säger ganska mycket om du har alla samtal samlade.
Men så ska man kunna hantera all denna mängd av information på ett effektivt sätt. För man, dels som du säger, så är ju signalen, alltså jag tror att den politiska signalen att nu är vi handlingskraftiga, det är det som politikerna vill åt på något sätt, att man liksom, men nu visar vi att vi tar det här på allvar. Men samtidigt så kanske man i den andra vågskålen då, så vad finns det för effekt på de här förslagen som vi vill egentligen få igenom? Alltså kommer vi åstadkomma liksom förbättringar? Kommer vi åstadkomma så att vi tar fast de som behöver tas fast? Ja eller nej liksom? Eller blir det status quo? Det är ju där, det där är en frågeställning, och jag tror att många gånger att våra folkvalda kanske inte riktigt är införstådda i effekten av de förslag som man klubbar igenom.
Ja, det finns ju en väldigt intressant, om man kollar på just vilka stater som har gått väldigt långt in i övervakning hittills för förhållande till hur fascistiskt man varit tidigare. Det är väldigt mycket västerländska demokratier som har haft en ganska lång era utav lugn och ro på många sätt. Även om vi kollar Storbritannien som ett land som har hamnat i varenda konflikt och man kan ha lagt sina vantar på också. Men även på hemmaplan har det alltid varit ganska fritt om det inte har varit under krigstid. Men där har man ju sagt, där ligger man ju nästan längst i hela världen på just övervakning. Både i form av information från var man surfar och när man är ute på stan. De har ju båda delarna. Så att just där, det är ju amerikanska staten har ju några gånger uttalat att de är lite avundsjuka på GCHQ, underrättelsekontoret heter, som har extremt långgångna befogenheter. Och det speglar sig överlag. Det är nästan ingen av de här gamla östeuropeiska länderna som låg under Sovjet. De är väldigt restriktiva med att införa den här typen av regleringar, för att det är väldigt lätt att påpeka hur det här slår fel.
Ja, de har märkt det för av egen erfarenhet.
Men har Sverige någon typ av hotbild?
Klart de har hotbild. Det säger ju Säpo själva, att det finns ju en hotbild mot Sverige. Men sen kan man ju fråga om den är riktad eller om den är generell. Alltså det kan finnas en generell hotbild mot Europa till exempel, sett till de konflikterna som finns nere i Mellanöstern. Men sen Men sen är det väl klart att i och med, man måste nog kunna våga hävda att det finns någon form av riktad hot i Sverige, mot Sverige, i och med att vi har ju väldigt, väldigt mycket folk som åker ner och krigar. Vi är väl, Göteborg som vi sitter i nu är ju liksom kanske, alltså, nettoexportör kan man säga, den största liksom, efter Belgien i de fattiga områdena i Belgien. Men samtidigt så är det givetvis, måste man ju se i ljuset av utvecklingen i Ryssland, är ju problematisk. Man ser ju att det finns en revanchism kan man säga i Ryssland, att man målar upp den här gamla liksom, man liksom, eller rasslar igång den här gamla propagandaapparaten igen och liksom donar ut att Ryssland är attackerat utifrån och att väst är lika med fascism och att det är Ryssland som måste försvara sig mot väst och resten av världen. Och sen så har man ju någonstans, man har ju intressen i de gamla områdena som var gamla sovjetrepublikerna. Det är ju ingen hemlighet att kriget i Ukraina eller kriget i Georgien 2008.
Armenien och
Azerbajdzjan. Ja, jag såg att de skulle sluta skjuta på varandra. men sen är också, det är ju ingen hemlighet att det finns ett stort intresse av Ryssland att diktera villkoren i baltstaterna. I Estland, Lettland och Litauen. Där pågår ju väldigt stora desinformationsinsatser och senast i Sverige så har vi pekat på att väldigt, väldigt många ryska diplomater är ju själva verket bara spioner liksom, mot Sverige. Och det är någonting vi måste ta på allvar, och Baltikum gjorde ju rätt att tidigt så fort de kunde gå med NATO, vilket gjorde att Ryssland inte, det blev inget Ukraina i Baltikum så att säga. Och det är ingen hemlighet att jag menar, Ukraina hade hyfsade relationer med NATO, ville gå med, närma sig EU, samma sak med Georgien. Och det kan Ryssland inte tolerera. Mm. Många hävdar ju då här med, prata om rysskräck då till exempel. Åh, det är bara en massa rysskräck. Ja, skulle man hävda att oppositionen i Ryssland, har den också då rysskräck? Sett till att man är ju inte mot Ryssland som land. Man är inte mot det ryska folket, utan man är mot systemet och mot den härskande eliten i Ryssland. Och det är ju den som rent av är farlig. Ser man ju, den interna oppositionen har ju, flera liksom tongivande personer har ju dödats de senaste åren under väldigt mystiska omständigheter. Så att jag tror absolut att det finns ett säkerhetshot. Dels av återvändande jihadister, men också av den ryska upprustningen som man måste hålla koll på.
Vi ska nog tacka för oss nu. Ja. Vi har ju haft, idag har vi pratat om terrorn i Bryssel, vi har haft lite Neptunsnack och lite Göteborgssnack, och ska säga en gång till att det är jag, Linnea Kastborn, och så är det Lukas Persson, och så hade vi då vår gäst Max Törnqvist. Freestyle.